Vi har kommit alltså till den femte delen i den andliga vapenrustningen, frälsningens hjälm. Dessutom är det den sista i ordningen av de delar som hör till vårt försvar, alltså de defensiva delarna i rustningen. Och det kan verka som att det finns en obalans här, intressant, att rustningen består av fem defensiva delar och en offensiv. Men jag tycker att det är en ganska bra bild av det kristna livet, som ju inte alls följer världens normer. Alltså som kristna besegrar vi vår fiende när vi står emot och inte blir besegrade av honom. Om han misslyckas med sin attack har vi vunnit. Därför skulle man kunna säga att alla delarna i rustningen också har en offensiv funktion. Vi överkommer djävulen genom att inte bli överkomna själva. Och med det sagt så behöver vi påminna oss då vad kampen är. Jag har sagt det tidigare, jag återkommer till den här bönen som jag har haft inför de här predikningarna. En innerlig bön att du som lyssnar på dem skulle bli utrustad för strid. Jag vill inte stå här och bara hålla ett föredrag som på sin höjd kanske är intressant. Jag ber ju att församlingen och åhörarna, alla som sitter här, ska förändras i meningen att ni ska få utrustning så att ni har någonting att liksom plocka fram i den andliga striden. Men då måste vi vara klara över vad striden handlar om. Satan attackerar dig för att få dig att falla i synd och förtvivlan. Han vill få dig att falla in i synd och hopplöshet. Och här berättar aposteln Paulus om den andliga vapenrustningen som ger oss försvar mot Satans attacker. Men kom ihåg nu, vänner, att rustningen inte, alltså, den skyddar dig i striden från att falla i synd. Den skyddar dig inte från lidande. När du rustar dig, när du förbereder dig på det andliga kriget, behöver du göra som vilken soldat som helst och förbereda dig på att kriget kommer att innebära lidande. Du har inte fått rustningen för att ha den på dig framför brasan där hemma, utan ute på slagfältet där brinnande pilar viner runt huvudet på dig. Om ditt kristna liv handlar om att det ska vara så bekvämt som möjligt, så kommer du att bli både förvirrad och besviken. Förbered dig på lidande eller lägg ner dina vapen. Puritanen William Gurnall klagar på att så många under hans tid, under 1600-talet i England, har en sån ytlig bekännelse till Kristus. Och han säger så här: de flesta människor är ömmare i sin hud än i sitt eget samvete. Och de skulle hellre vilja att evangeliet tillhandahöll rustning för att försvara deras kroppar från död och fara än deras själar från synd och Satan. Och nu kommer vi alltså till frälsningens hjälm. Och det kan vara ett litet förvirrande begrepp faktiskt, eftersom det låter som att det handlar om att vi ska bli frälsta. Men det vore en ganska märklig förståelse av Paulus ord, eftersom frälsningen är ju en förutsättning för att vi överhuvudtaget ska vara inblandade i striden. Om vi inte har frälsningen så behöver vi inte utstå Satans attacker. Då är vi liksom en del i hans rike redan. Nej, för att förstå frälsningens hjälm så måste vi tänka ett varv till här. I Romarbrevet 8:23 säger Paulus att det finns en framtida aspekt av frälsningen. Att vi som är kristna suckar och våndas tillsammans med hela skapelsen i väntan på vår kropps förlossning, vår kropps befrielse. Alltså det är någonting som ligger framför oss. Och sen säger han i nästa vers: i hoppet är vi frälsta. I frälsningen har vi alltså fått någonting fantastiskt. Det har Paulus redan talat om i brevet, tidigare i brevet. Men det är också tydligt att det är någonting som återstår. Och vilket egentligen inte är så svårt att förstå. För annars så skulle frälsningen vara ofullständig. Tänk att bli frälst till det här livet som vi befinner oss i just nu. Tänk att bli frälst till att kämpa mot synden i all evighet. Att varje dag, årtusende efter årtusende, känna att jag faller till korta. Att liksom ropa med Paulus i vanmakt. Vem ska befria mig från denna dödens kropp? Det skulle vara som att springa ett lopp utan att någonsin komma i mål. Att spela en match utan slutsignal. Som bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Det vore minst sagt en ofullständig frälsning. I första Petrusbrevet 1 och 3 finns en vacker välsignelse. Petrus säger: välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Alltså vi har blivit frälsta till ett levande hopp. Vi har blivit frälsta till att hoppa. Hoppas på någonting. Och vad är det? Han säger i nästa vers. Till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna. Och som förvaras åt er i himlen. Så vi har ett hopp i himlen. Det finns en fullbordan av vår frälsning som återstår. Det finns en dag då vi ska få ta i besittning det arv som han har förberett åt oss. Och därför säger han i nästa vers, Petrus, i vers 6. Var därför glada, även om vi nu en liten tid måste utstå prövningar. Och här börjar vi få en känsla för vad frälsningens hjälm handlar om. Vi väntar på vår frälsnings fullbordan. Och i det hoppet kan vi vara glada också där striden står som hårdast. Det finns ett mål. Det finns en slutsignal. Det är vad frälsningens hjälm handlar om. Hoppet om den fullbordade frälsningen. Paulus säger i första Thessalonikerbrevet 5 och 8. Det kan man börja slå upp. Det är en sån väldigt viktig text i vårt sammanhang här. Första Thessalonikerbrevet 5 och 8. Han säger: men vi som tillhör dagen ska vara nyktra, iförda tron och kärleken som rustning och hoppet om frälsning som hjälm. Gud har inte bestämt oss att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Det är en perfekt förklaring, vänner, av vad frälsningens hjälm handlar om i Efesierbrevet 6 och 17. Gud har inte bestämt oss till vredesdomen utan till att vinna frälsning. Därför tar vi på oss hoppet som hjälm. Hoppet om frälsning som hjälm. När Paulus talar om frälsningens hjälm för en kristne i det andliga kriget talar han om vårt hopp. Vårt hopp spelar en central roll när vi utkämpar det andliga kriget mot Satan och mot hans arméer. Och nu, för att utrusta dig så mycket som möjligt, jag vill ägna resten av predikan åt att försöka förklara hur är hoppet en hjälp för oss i den andliga kampen. Så jag delar upp det som är kvar av predikan i tre punkter. Först ska vi försöka förstå frågan, eller svara på frågan: vad är hopp? Vad är hopp? Och vi ska titta liksom på hoppet som bibliskt koncept. Därefter ska vi ställa frågan: hur hjälper hoppet oss i striden? Och till sist fortsätter vi egentligen på samma fråga. Men jag vill lyfta fram en central aspekt av det kristna hoppet som jag kallar vissheten om härlighet. Punkt nummer ett. Vad är hopp? Jag vill ge en definition om en liten stund. Jag vill ge innan dess två illustrationer om hur hoppet fungerar i våra liv. Det finns ett par bilder. När jag predikade utifrån Efesierbrevet 4 i början där så finns det ett kort påstående där Paulus säger ett hopp. Då predikade jag om hopp i förhållande till församlingen. Och då gav jag er två bilder. Det här är ett par år sedan. Jag tror att det är bra att vi påminner oss om dem. I Hebreerbrevet 6 och 19. Det är ett sammanhang som handlar om Guds oföränderlighet. Så står det att hoppet är ett själens ankare. I hoppet har vi ett själens ankare. Och vad innebär det? Kanske minns några av er vad vi pratade om för 2 år sedan. Vad är ett ankare? När jag var barn hände det ibland att vi satte oss i en liten båt, en liten eka, och rodde ut på en sjö för att fiska. Och när man kommit till rätt plats där man tror och hoppas att det finns mycket fisk, så kastar man i sitt ankare. Ankaret håller båten på plats så att den inte driver iväg av vinden eller av strömmarna som är i vattnet. Och vad är det då som gör att ett ankare fungerar som det ska? Jo, 2 saker. För det första så måste ankaret sitta fast i dig. Alltså, det måste sitta fast i båten. Om det inte sitter fast någonstans så är det ganska värdelöst. Det fyller inte sin funktion. Så ankaret måste sitta fast i dig. Och för det andra så måste ankaret kastas in i en värld dit vi inte kan komma. Det fungerar inte om ankaret bara stannar i vattnet och hänger. Det är ju vattnet som är problemet. Det är vattnet som rör sig och förändras. Det är vattnet som är kaotiskt. Ankaret måste ner i botten på sjön där klipporna ligger fast och oföränderliga. Så om ankaret inte bara sitter fast i oss, utan också går in i den här oföränderliga världen under vattnet, kopplar tag i klipporna, så kommer klippornas oföränderlighet att föras över via ankaret till oss som sitter i båten. Och nu säger alltså Hebreerbrevets författare att hoppet är själens ankare. När vi håller fast vid hoppet kan vi liksom kasta ut ankaret in i kaoset som ständigt förändras för att koppla tag i det som är oföränderligt. Genom hoppet förs Guds oföränderlighet över till oss så att vi kan stå stadigt oavsett vad som händer. Det är så hoppet fungerar i våra liv. Genom hoppet håller vi fast i Gud. Men vad är det då mer specifikt vi håller fast vid hos Gud? Jo, det är Guds löften. Guds löften. Den andra bilden i John Bunyans klassiker Kristens resa. Så finns det en händelse hur kristen övertalar sin vän hoppfull att de ska vika av den här huvudvägen som de går på för att ta en sidoväg som verkar lättare. Och redan där kan man börja ana att det här kommer inte att sluta väl. Att vika av kungens huvudväg. Nåväl, de gick vilse förstås. Och de blev tillfångatagna av jätten Förtvivlan. Som låste in dem i en mörk håla i sitt slott som heter Tvivlets slott. Och jätten Förtvivlad hade en hustru som heter Otro. Och hon fick sin make att slå kristen och hans vän hoppfull nästan till döds och sen låsa in dem utan mat eller vatten och sen någon dag senare komma tillbaka och uppmana dem att ta livet av sig själva. Och om de inte hade tagit livet av sig själva så upprepade han ritualen att misshandla dem och lämna dem och sen komma tillbaka. Och han sa att om ni inte tar livet av er själva så kommer jag att göra det. Och så liksom visade han skallarna och benen från alla de som han tidigare hade dödat. Och kristen och hoppfull, de var nära att dö av svält och mörker och förtvivlan och fasa. Och kristen ville avsluta sitt liv, men hoppfull övertalade honom att inte göra det. Och när det såg ut som att allt var förlorat, utbrast plötsligt kristen: vilken dåre jag är som ligger kvar i den här stinkande fängelsehålan när jag lika gärna hade kunnat vandra i frihet. För jag har i fickan vid mitt hjärta en nyckel som heter löfte och jag är övertygad om att den kan öppna alla lås i tvivlets slott. Så han kom på att han hade nyckeln och så gick de ut och alla lås öppnade sig. Och alltså Bunyan säger någonting viktigt här. Guds löften är en nyckel som låser upp alla lås i tvivlets slott. med löftena så får inte förtvivlan eller tvivel eller otro någon chans. Löftet är nyckeln ut. Löftena kommer från Gud själv och Gud ändrar sig inte. Det han har lovat står fast. Himmel och jord må brinna, men löftena står evigt kvar. Därför att Gud är oföränderlig. Så genom hoppet kan vi kasta ut. Vi kan tränga igenom massan av föränderligt kaos. Och vi kan gripa tag i Guds oföränderlighet. Guds eviga löften befriar oss ifrån tvivel, förtvivlan och otro. Och vi kan kämpa den goda kampen här eftersom vi vet att en dag kommer vi vara där. När hoppet når sin fullbordan och övergår i kärlek och glädje. Det kommer en dag då vi inte behöver hoppas längre. Det kommer en dag då hoppet övergår till någonting annat. Nu är vi redo för en definition, tror jag. Och jag hämtar den från William Gurnall. Han säger så här. Hopp är en övernaturlig gåva från Gud. I vilken den troende genom Kristus förväntar sig och väntar på löftets alla goda ting. Som han för närvarande inte har mottagit alls eller mottagit till fullo. Hopp är en övernaturlig gåva från Gud i vilken den troende genom Kristus förväntar sig och väntar på löftets alla goda ting som han för närvarande antingen inte har mottagit alls eller mottagit till fullo. Jag ska kommentera lite kort. Det är en övernaturlig gåva från Gud. Gud är hoppets Gud. Enligt Romarbrevet 15:13. Hoppets Gud som gör att vi överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. Det är alltså en annan sorts hopp än det hopp som hedningarna har. Och det är alltså en gåva till den troende. Det sanna hoppet, Gurnall uttrycker sig vackert. Han säger, det sanna hoppet är en juvel som ingen annan än Kristi brud kan bära. Enligt Efesierbrevet 2:12 hänger Kristuslöshet och hopplöshet samman. Har du inte Kristus har du inget hopp. Och hoppets objekt, alltså det hoppet hoppas på så att säga, är någonting gott. Det är Guds löfte. Om det inte finns något löfte, är det som ett ankare som hänger i vattnet utan att haka fast vid någonting. Det är löftet vi tar tag i. Och vidare är hoppet fäst vid någonting som ligger i framtiden. Paulus frågar retoriskt, vem hoppas på det som han redan ser? Hoppet är det som för den kristne och himlen samman så att vi kan känna en försmak av den redan här och nu. När vi väl når fram till himlen och hoppet är uppfyllt så kommer hoppet att övergå i kärlek och glädje. Men nu hoppas vi. Och till sist måste vi se att själva anledningen att vi ens har någonting att hoppas på är förstås Jesus Kristus. Paulus kallar Jesus Kristus för vårt hopp i den allra första versen i första Timoteusbrevet. För det är genom honom som vi har tillträde till Guds löften. Det är i honom som alla Guds löften är ja och amen. Genom hans död, eftersom det är genom hans död som vår synd är sonad och vi kan förvänta oss någonting gott från Gud. Och genom hans ande som ger oss förmåga att hoppas. Så genom Kristus har vi rätt, får vi rätt att hoppas och vi får kraft att hoppas. Rätten att hoppas får vi genom hans blod och kraften att hoppas får vi genom hans ande. Okej, nu har ni fått rätt så mycket teori, teologi. Vi har sett några saker om hoppets natur. Det är ett själens ankare genom vilket vi griper tag och håller fast vid Guds löften. Det är en övernaturlig gåva genom vilken vi på grund av Kristus väntar allt det goda som vi har i Guds löften. Som vi antingen inte har fått uppfyllt till fullo eller som vi inte har fått uppfyllt alls. Okej. Vad får det här för funktion i praktiken då? Hur hjälper hoppet oss i striden? Varför talar Paulus om hoppet, om frälsning som en hjälm? Predikans andra punkt. Här får du tre underpunkter. Om du gillar att hålla ordning på sånt. Och sen som sagt går vi till ytterligare en punkt som är egentligen bara samma fråga. Men den är större än de andra så den får bli predikans tredje huvudpunkt. Då. Men nu får du tre exempel på hur hoppet hjälper oss i det andliga kriget. För det första, hoppet ger oss kraft. Det kanske är alldeles uppenbart, men jag vill säga det ändå. Hoppet ger oss kraft. Det ger oss kraft till striden på ett sätt som annars aldrig vore möjligt. Den som inte har något himmelskt hopp är en slav till vilka onda begär som helst. Men när de goda nyheterna om Guds frälsning når honom och hans andliga ögon öppnas så att han kan se liksom bortom sina nuvarande omständigheter och sin nuvarande hopplöshet, så ökar det hans kraft att han kan besegra vilka onda begär som helst i Kristi tjänst. Första Johannesbrevet 3:2 säger: mina älskade, nu är vi Guds barn och än är det inte uppenbarat vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom, för då ska vi se honom sådan han är. Och var och en som har det hoppet renar sig liksom han är ren. Alltså när vi genom hoppet ser Kristus och ser hans renhet, ser hans kraft, så får vi kraft att rena oss och besegra de begär som vi annars skulle ha varit förslavade under. Hoppet ger oss kraft att övervinna den synd som annars förstör våra liv. Jag vet att jag är på väg någonstans. Därför är det här som jag står i just nu inte allt som betyder någonting för mig. Jag kan liksom resa mig ur det i andens kraft. Och det ger oss också kraft att släppa taget om all den här världens rikedom och löften om makt och njutning. Våra mänskliga hjärtan måste ha någonting att hoppas på. Frågan är bara vad det är vår själ förankrar sig vid. Ni vet, om vi faller ner i en fors, en stridström som rusar fram och vi är på väg att dö, så sträcker vi ut våra händer för att få tag på vad som helst som vi kan hålla oss fast vid. Och om det så bara är en liten grästuva vid strandkanten, så kommer vår hand att knyta sig om den och stå ut med många hugg och slag från floschen för att inte släppa taget. Och när den här grästuvan lossnar så kommer vi fortsätta att hålla tag i den tills vår hand har förlorat sin kraft, sin livskraft. Det är för att det här är vårt enda hopp. När vi får fatt på det himmelska hoppet som inte kan förstöras eller fläckas eller vissna, så ger det oss kraft att släppa taget om de här små grästråna som vi håller fast vid i den här världen. Det hjälper oss att se att det där jobbet eller den där drömmen om det perfekta livet med familj och hus och allt vad det nu är, det är bara en vindfläkt. Det är en vindfläkt. Hoppet lyfter vår blick och hjälper oss att se en helt annan värld. Och det ger oss också kraft att leva till Guds ära och inte för vår egen bekvämlighet. Varför är det så många kristna som är så sega och trötta i sin tjänst för Gud? Nu säger jag inte att ni är det. Det här är inte en, liksom, mitt sätt att hacka på församlingen. Det är det verkligen inte. Jag bara noterar utöver vår kristna landskap att det finns väldigt mycket seghet och trötthet. Vad är det som pågår egentligen? Ja, för att deras hopp är svagt. För att vi i praktiken är ateister. Vi säger att vi tror på Gud, men vi lever som om Gud inte finns. Vi håller så hårt i världens löften så att vi inte har fått upp ögonen för Guds löften. Så för det första, det ger oss kraft. För det andra, hoppet ger trofasthet i det lilla. I den tjänst som är ringa. Det är för att hoppet vet att även om Gud i sin klokhet och sin försyn ger han vissa mer upphöjda och framträdande positioner och han ger andra mer undanskymda positioner, så gäller samma löften alla som tillhör Kristus. Paulus säger i Kolosserbrevet 3:23, och det här är ett sammanhang som han skriver till slavar här. Han säger: vad ni än gör det av hjärtat som för Herren och inte för människor. Ni vet att det är av Herren ni ska få arvet som lön. Det är Herren Kristus ni tjänar. Därför, vänner, kan vi med glädje ge oss till de uppdrag i Guds rike som inte innebär någon större ära från människor. Det är någonting vackert att städa toaletter för Guds rikets skull. Och vi kan göra det med glädje, för det kommer en lön. För det tredje, hoppet ger stadga i lidandet. Jag nämnde inledningsvis att lidandet är en del av det kristna livet. Och här spelar verkligen hoppet en central roll. Paulus säger i 1 Thessalonikerbrevet 1:3 att han har hört om deras uthållighet i hoppet. Uthållighet i hoppet. Vilken tillgång i det andliga kriget. Hoppet fungerar som en hjälm som liksom ger stillhet till vårt förnuft. Pilarna viner runt våra huvuden. Och vi kan kalibrera oss på nytt. Vi kan påminna oss om vad som är rätt och sant och rent. Kung David säger i den 43:e salmen. Faktum är att han säger, jag tror, 3 gånger i 42:a och 43:e salmen så här: varför så bedrövad min själ? Varför så orolig i mig? Hoppas på Gud. Jag ska åter få tacka honom, min frälsning och min Gud. Du hör, han predikar för sig själv. Han påminner sig själv om Gud, om Guds oföränderliga, orubbliga löften. Hoppas på honom. Det finns en fullbordad frälsning där framme. Kom ihåg den, min själ. Det finns ett mål, det finns ett hopp, och därför behöver han inte vara bedrövad och orolig. Men det stannar inte vid att han inte behöver vara bedrövad och orolig. Paulus säger i Romarbrevet 5:2 att vi gläder oss i hoppet. Vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det, fortsätter han i nästa vers. Lidandet ger ett hopp. Ett hopp som inte sviker. Det finns 2 gåvor Jesus Kristus använder mer än några andra för att fylla oss med glädje. Och det är tro och det är hopp. Tron säger till oss vad Kristus har gjort för oss. Och tron ger oss tröst. Hoppet säger till oss vad Kristus ska göra för oss. Och det fyller oss med glädje. Oavsett hur våra omständigheter ser ut. Så här, vänner, har vi 3 sätt som hoppet hjälper oss i den andliga striden. Det ger oss kraft att övervinna våra begär. Att släppa taget om världens löften. Leva hela våra liv till Guds ära. Det ger oss trofasthet både i stora och små uppgifter. Eftersom vi väntar samma lön från samma Herre. Och det ger oss stadga och stabilitet. Till och med glädje i lidandet. Eftersom lidandet till tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp. Men nu har jag alltså sparat någonting som jag uppfattar vara en avgörande aspekt av vad jag tror att hoppet gör med oss. Och därför går vi till den 3:e punkten som jag kallar vissheten om härlighet. Och vi återvänder till några av de mer övergripande tankegångarna som vi började med. Hoppet är ett hopp om fullbordad frälsning. Vi hoppas på en frälsning som vi helt säkert vet ska komma. Och det påverkar förstås de omständigheter som vi befinner oss i här och nu. Och det här är ingen komplicerad tanke på något sätt. Om jag har nästan slut på pengar, men jag vet att om en vecka får jag flera miljoner på mitt konto, så kommer jag att se på min nästan tomma plånbok på ett sätt. Om jag däremot har nästan slut på pengar och samtidigt vet att jag inte kommer få några nya pengar på ett helt år, så kommer jag att se min nästan tomma plånbok på ett helt annat sätt. Vem som helst förstår det. Vad vi vet om det som kommer påverkar hur vi tänker om det vi har här och nu. Det vi står i just nu. Så vad vet vi då om frälsningen? Ja, vi vet att den har tre aspekter i förhållande till tid. Det finns en aspekt av frälsningen som har skett i det förgångna. Det finns en aspekt av frälsningen som sker just nu. Och det finns en aspekt av frälsningen som ska komma. Den aspekt som skedde i det förgångna brukar vi kalla rättfärdiggörelse. Genom tron förenades jag med Kristus och han betalade priset för min synd så att det inte längre finns någon fördömelse för mig som är Kristus. Alltså syndens fördömelse är bruten. Och sen finns en pågående aspekt av frälsningen. Vi brukar kalla det för helgelse. Där steg för steg befrias vi från syndens makt över oss. Så fördömelsen är bruten. Nu befrias vi från syndens makt över oss. Första Johannesbrevet 1:9 som Jonas citerade förut säger att om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Det är någonting som pågår just nu. I Romarbrevet 5:10 säger Paulus att vi blev frälsta genom Jesu död och vi blir frälsta genom hans liv. Det pågår en frälsning. Han fortsätter att rena oss. Syndens makt är bruten. Och sen finns en framtida aspekt av frälsningen. Där vi kommer att bli frälsta ifrån syndens närvaro. Det ska komma en dag då synden inte längre ska finnas. Och vi ska förvandlas till Kristi likhet. Det är vad vi vet om frälsningen. Vi kan förstås säga mycket mer, men det, låt oss säga det. Vad vi vet om det som kommer påverkar hur vi ser på det vi står i just nu. Det kommer en dag då striden är över. Det kommer en dag då frälsningens hjälm ska bytas ut mot rättfärdighetens segerkrans. Paulus säger till Timoteus, sin vän, i slutet av sitt liv. Han säger, jag har kämpat den goda kampen, 2:04:07. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen. Och inte bara mig, utan alla som älskar hans återkomst. Han har kämpat. Och vi kan kämpa för att vi vet vad som väntar. Hoppet om frälsning som hjälm innebär att vi vet att den slutliga frälsningen kommer. Nu finns det somliga. Och jag vill inte att du tänker illa om dem. Kanske sitter du här till och med. Jag vet vissa mycket goda vänner till mig. Men det finns vissa som påstår att man inte kan veta om den slutliga frälsningen ska komma. De menar att man kan förlora sin frälsning. Vilket skulle innebära att vi inte kan vara helt säkra på att Guds löften till oss verkligen kommer att uppfyllas. För det är inte säkert att Gud håller kvar oss i sin hand. Men till det skulle jag bara vilja säga att den frälsning som Bibeln talar om, som inkluderar det hopp om frälsning som vi har som hjälm, den frälsning är ingen annan frälsning än den som har skett i det förgångna, den som sker just nu och den som ska komma. Det är liksom, det är frälsningen. Det är de tre aspekterna som finns. Det går liksom inte att bryta bort en av de tre. Romarbrevet 8:30 säger att de som han har förutbestämt har han också kallat. Och de han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och de han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Förutbestämmelse, kallelse, rättfärdiggörelse, förhärligande. Samma personer går igenom det. Det är liksom ingen som trillar mellan stolarna här. De han har. Det är samma gäng. Det är Kristi kyrka. Jag vill visa dig två texter. Låt oss slå upp Johannes evangeliets 6:e kapitel. Johannes 6. Och titta där i vers 37. Det är Jesus som talar. Och han säger: alla som Fadern ger mig kommer till mig. Och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Okej, jag vet att det är slutet av predikan här och jag har pratat jättemycket. Men häng med en liten stund till. Jag vill göra 4 observationer här. Och det är inte ens de 4 sista underpunkterna, det kommer mer sen. Men häng med nu, 4 observationer här. Korta, 4 små trådar som ger visshet om en kommande härlighet. För det första, lägg märke till att de som kommer till honom ska han aldrig visa bort. Aldrig visa bort. Inte under några omständigheter kommer han att visa bort den som kommer till honom. Om du har kommit till honom, om du har satt din tro, din förtröstan till honom, så kommer han aldrig att visa bort dig. Varför då? För det andra, det är för att de som kommer till honom är Faderns gåva till honom. Om Fadern ger dig till Sonen, så är det utifrån Faderns orubbliga beslut, förutbestämt innan världens grund blev lagd. Det är Fadern, alltså det är som om Fadern ger en lön till Sonen. Du vet, Sonen har fullgjort sitt försoningsverk till fullo och därför ger Fadern gåvor till honom, nämligen de personer som Sonen har friköpt. Och de här personerna är ett uttryck för Faderns kärlek. Och Sonen älskar Fadern så mycket att han håller kvar dessa gåvor. Inte under några omständigheter skulle Sonen visa bort dem som Fadern ger honom. Vår frälsning är ett uttryck för den kärlek som flödar inom treenigheten. För det tredje, titta i nästa vers. Jag har inte kommit ner från himlen för att göra min egen vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Att ge dessa personer till Sonen är Faderns vilja. Det är Faderns plan från första början. Faderns plan är att friköpa dem, ge dem till Sonen och Sonen att bevara dem. Men mer exakt, vad är Faderns vilja? Titta nästa vers, 39. Och detta är hans vilja som har sänt mig, att jag inte ska förlora någon enda av alla dem som han har gett mig, utan låta dem uppstå på den yttersta dagen. Hur många förlorar Jesus? Ingen, ingen vänner, ingen går i förlorad i skarvarna mellan Faderns förutbestämmelse, gåvan till Sonen och uppståndelsen på den yttersta dagen. De han har kallat har han förklarat rättfärdiga och de han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Bibeln talar oss talar till oss om ett rådslut som inte kan förändras, en kallelse som inte kan tas tillbaka, ett arv som inte kan förstöras och ett liv som inte kan förloras. Bläddra fram till Johannes 10. Om du tyckte att jag gav 4 observationer så toppar jag dem nu. Här får du 7 observationer. Johannes 10, 27. Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. För det första, mina får. Vems får? Kristi får. Om vi är hans får så är det hans ansvar som herde att söka rätt på oss och beskydda oss. Om han förlorar oss så är det liksom ett uttryck för hans oförmåga som herde. Klarar han inte att ta hand om oss? Är vi för svårt case för honom? Mina får, vi tillhör Kristus. För det andra, vi hör hans röst. Vi känner honom. I slutänden kommer vi att följa honom. Vi kan mycket väl gå vilse. Vi kan mycket väl göra massa dumheter. Men till sist kommer vi att följa honom eftersom vi hör hans röst. För det tredje, nästa vers, 28. Jag ger dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå förlorade och ingen ska rycka dem ur min hand. Han ger evigt liv. evigt liv. Att tala om att livet skulle ta slut och vi plötsligt skulle liksom gå in i fördömelse, det vore en motsägelse. Evigt liv är evigt. För det fjärde, han ger det som en gåva. Det är ingenting vi gör för att hålla fast den. Han ger den. För det femte, vi ska aldrig någonsin gå förlorade. Om någon någonsin har förlorat sin frälsning och gått förlorad, så talar Jesus inte sanning. För han säger, de ska aldrig någonsin gå förlorade. För det sjätte, ingen kan rycka dem ur Jesu hand. Vänner, det finns ingen makt i universum som är större och starkare än han. Om han vill hålla oss kvar, så är det så det kommer att bli. För det sjunde, nästa vers. Min far som har gett mig dem är större än allt. Och ingen kan rycka dem ur min fars hand. Jesus lägger till att vi inte bara är i Jesu hand, utan vi är också i Faderns hand. Jesu hand och Faderns hand, båda skulle jag lägga till då, är större än allt. Starkare skydd finns inte. Så älskade vänner, här är frälsningens hjälm. Här är hoppet om frälsning. Han har frälst dig i meningen att han har förklarat dig rättfärdig. Han har brutit syndens fördömelse över dig. Och det innebär att allt som du går igenom just nu, allt kommer att samverka till ditt bästa, till din helgelses skull och så småningom till ditt framtida förhärligande. Lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp. Det ger dig kraft i striden, det ger dig tröst i lidandet och det ger dig visshet. Visshet om en kommande härlighet, eftersom han inte bara har förklarat dig rättfärdig, utan han kommer att förhärliga dig. Han kommer att förhärliga dig. Du kommer att framställas inför honom utan fläck eller skrynkla, och du kommer att vara fullkomligt ren, eftersom Jesus Kristus, din frälsare, är ren. Det är en kunskap om framtiden som är mer säker än någonting annat i den här världen, vänner. Himlen och jorden må brinna, men Guds löfte står fast. Så vänner, låt oss idag lyfta blicken till Kristus som har vunnit allt det här åt oss. Låt oss släppa taget om de tomma löften som världen ger och hålla hårt i honom som är vårt verkliga hopp. Det är hopp som bär. Det enda hopp som bär. Vad vi än går igenom. Låt oss be.